Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Teknikpäron med mig Magnus.
Och mig Ida. What? Välkommen tillbaka.
Tack.
Det är januari, då ska man börja med nya goda vanor. Som att podda.
Jaha, jag trodde du menade typ att börja äta mer godis eller?
Nej, jag tränade till och med igår.
Oj,
med min ringfit. Det är du.
Ja.
Januari är januari ändå.
Ja, men det såg lite kul ut nästan.
Det var kul.
Fast svårt.
Vadå då?
Ja, men det var ju några monster du skulle
men det ska ju vara svårt så du får träna lite.
Jo.
Tänk om du klarade alla monster med bara en skott. Det gör ju ingenting för musklerna.
Det är mer än att du höll på väldigt länge och sen dog du. Sista, typ sista.
Ja. Det är för att jag är lite, det är lite för svårt för mig. Just den där banan. Men du, strunt i Wii Fit, är det inte det vi ska prata om? Förutom januari och våra nya goda vanor så ska vi försöka podda mer i år, har vi ju sagt.
Ja, jag hoppas det. Vad ska vi prata om idag då?
Jag vet inte, Magnus.
Nej.
Jag vet vad vi kan prata om. I natt, då registrerade jag mig som operatör.
Oj, oj, oj.
Inte telefonoperatör,
nej.
Men drönaroperatör. Coolt, va?
Ja, eller? Ja. Krångligt.
Nej, det var det inte. Det var jättelätt.
Är det så?
Swishade bara 50 spänn till transportkilsen.
50 kronor?
Ja,
herregud. Ja.
Det gäller ett helt år nu.
Ska du dra lite bakgrund här kanske?
Jag köpte en drönare förra sommaren. Tror jag att vi har pratat om. Eller så hann vi aldrig det. Jag köpte i alla fall en Mavic Mini nummer 1. För nu finns det en nummer 2. Eller en modell 2. En pytteliten drönare som väger 249 gram. Och är väldigt så här, man kan liksom typ stoppa den i fickan. Flyga när som helst. Väldigt enkelt. Och sen en DJI-drönare och de är ju generellt, tycker jag, det verkar som välrenommerade, enkla att flyga. Mycket automation, så de flyger sig nästan själva. Och jag hann flyga få gånger, kan man säga. Nej, men jag har kanske en timmes flygtid totalt eller någonting. Jag har bara skickat upp den här och där och tagit lite familjefoton ovanifrån typ. Eller lite ovanifrån kan man väl säga. Men du har ju en större drönare och lite mer flygtid bakom dig. Det är ditt fel att jag köpte en, kan man säga.
Ja, det var väl ganska precis 1,5 år sedan som jag köpte min DJI-drönare. En Mavic 2 Pro. Och det var ju efter att jag har varit sugen väldigt länge, många år. När jag gjorde mitt exjobb för typ 10 år sedan så var det min handledare. Han drev ett litet hobbyprojekt på sidan. Där han byggde en sån här riktigt stor drönare med 6 armar. Som senare blev ett företag också. Intuitive Aerial. Men så att där liksom väcktes intresset. Jag har hållit på med modellflyg när jag var liten också. Så det har liksom funnits med mig hela tiden. Men det har varit lite för svårt att komma igång. Eftersom jag bor som vi gör i lägenhet. Och inget så här bra rum att hålla på i. Men som sagt, DJI's grejer kändes väldigt så här Apple paketerade på något sätt. Både funktionsmässigt så enkla och ja, allting var bra. Så att det blev en sån. Och sen då när de gick ut med att den här Mavic Mini skulle komma så kände jag, oj, det var ju en sån jag egentligen skulle ha haft. För den var ju betydligt billigare och de har ju aktivt försökt hålla den då under 250 gram för att det är ju någon magisk gräns där man i USA tidigare då har behövt registrera dem över 250 gram. Och nu då, sedan 1 januari, även i Europa. Och det är därför du har registrerat dig som operatör.
Men vänta här nu. Vikten har inte någonting med att jag registrerade mig att göra.
Nej, precis.
Det är kameran.
Ja.
Nej, men jo, så här. Det har kommit fler och fler drönare. Det har blivit vanligare och vanligare, populärare och populärare. Och luftfart, liksom myndigheter och de som bestämmer över luftrummet, de har tyckt det här varit ett problem, kan vi väl säga kort och gott. För att vi hobbymänniskor har stått och flugit på flygplatser och ställen över skyddsobjekt och jag vet inte. Vi har varit alla möjliga ställen med våra små drönare och fotat och filmat och flugit som man inte ska kanske. Det har ju alla tider varit begränsat luftrummet på olika sätt. Och man får inte lov att fota vissa grejer och sådär. Och det här har ju behövt regleras, har man bestämt. Och nu har man då sedan 1 januari nya regler på plats inom EU. Och sen är det väl, finns det ju liknande regler då, som du var inne på i USA och så vidare. Och DJI har kommit fram till att den här, under 250 gram så krävs det väldigt lite för att få flyga. Men just att drönaren är utrustad med en kamera gör att den behöver registreras, eftersom den kan samla in personuppgifter i form av foton av saker. Men så hur som helst, då, eftersom jag köpte den här drönaren förra sommaren, så kunde jag flyga en stund utan att behöva göra just någonting. Men de ändrade faktiskt grejer redan på hösten utan att jag märkte det. Så hade jag flugit någonting då, hade jag gjort det halvst okorrekt, eftersom jag hade man behövde bland annat märka upp sin drönare med namn och telefonnummer och sånt där. Men det har jag gjort nu. Nu är min drönare märkt. Den ska också få en ny klisterlapp med mitt nya operatörs-ID. Och då får jag flyga ganska som vanligt. Mm. Man ska inte flyga för nära liksom människor, och man ska inte hålla på att flyga över folksamlingar eller känsliga områden som typ skyddad miljö, flygplatser, skyddsobjekt och sånt. Det ska jag nog kunna leva med, för det är inte därför jag har köpt drönaren. Just det, jag får inte heller tappa bort den utom synhåll, men det är inte heller irrelevant för just mig.
Du får inte flyga utom synhåll?
Nej, precis. Tappa bort den. Mm. I luften, du vet.
Ja, fast ja, du kan ju inte flyga den utan att titta på den genom kameran. Jag skulle säga att det är inga problem att flyga så långt bort att man inte ser den.
Nej, men man ska inte. Jag försökte ju se det, att jag har inte gjort det. Det är därför jag menar att tappa bort den inom sig. Nej, skitsamma. Ja. Men du däremot, som har en större drönare, du klarar det inte med bara operatörs-ID. Du måste ta ett sån här splirrans nytt drönarkörkort.
Jajamän. Ja, nej, min är ju inte jättestor, men den är större än 250 gram. Då. Jag tror att den klockar in på 907 gram.
Det är ju någonting, det är ju någonting med att om den faller från himlen i huvudet på någon, så har ju vikten betydelse.
Ja, också hur snabbt den kan köra. Vilken energi som blir vid en kollision.
Precis.
Vid maxfarten då, helt enkelt.
Ja. Nu kan ju inte din kollidera med saker riktigt, men det kan min.
Kan den nog ändå.
Ja, men det är svårare. Ja. Eftersom den har massa sensorer och grejer och försöker undvika det. Hur som helst,
det finns ju olika klassificeringar, eller det kommer komma nu då. Att alla nya drönare som säljs kommer ha, dels måste de vara CE-märkta för att få flygas. Och sen måste de ha en C och sen en siffra efter, beroende på storlek, vikt,
hade min sålts idag hade den fått C0. Mm. Och hade din sålts idag hade den fått C och något högre.
Ja. Här är det ju lite speciellt med min då, för att den faller in egentligen under, tror jag det blir 3 olika klasser. Det beror lite på hur man vill räkna. Nästa gräns då vi ser, tar jag för mig, är 900 gram. Och då går ju min över det, så då borde ju den automatiskt gå över på C2. Men då är det så att man kan räkna ner vikten genom att begränsa hastigheten då. Utan det viktiga är inte hur mycket den väger, utan vilken energi den i teorin skulle kunna kollidera med. Så om jag räknar ut min maxhastighet och vilken energi det är, och nu kommer jag inte ihåg om det var 80 joule, nej jag minns inte. Då kan jag klassa den som en C1.
Nej, förlåt, du får inte klassa den. Det här ska ju
jag kan jämföra den.
Jo, men jag menar, det här ska ju, du får inte välja märkning, utan när du köper den här produkten i handen så kommer den ju ha en märkning.
Fast jag har ju redan köpt den, så den har ingen.
Det var inte min fråga. Jag frågade om den hade släppts idag, hade den fått en annan märkning. Och den kan ju inte du välja, det var bara det jag försökte vara tydlig med. Utan det man köper kommer ju ha en klassning.
Nej, precis. Hur DJI kommer välja att göra det här, det vet ju inte jag.
Nej, så att det
är, vad jag säger är att om de har möjligheten att välja både... Ja.
Det är sant.
C1, C2 och C3 då.
Beroende på hur man räknar och så vidare.
Beroende på hur man räknar och vad man vill kunna göra med den. Och nu spelar det egentligen ingen roll, för att alla de här som jag radar upp här, de kräver ju körkortet. Det är ju bara C0 som inte kräver körkortet.
Ja.
Så att det kanske är bra att klassa den lite högre upp då på en gång.
Ja, det kommer vi, alltså de har ju inte släppt några nya modeller nu ännu, så ingen av deras drönare har någon klassning.
Nej.
Så att även om du surfar in på deras hemsida nu och köper en Mini 2, så är den inte klassad. För att den liksom släppts sen innan. Och då, de här produkterna som inte är klassade, de får flyga fram till någon gång, vad var det, 2023?
Året ut 2023 tror jag.
Med ett gäng övergångsregler.
Ja. Och sen om jag förstår, det här har inte jag hittat på svenska sidan, men på den europeiska sidan så har jag förstått det som att efter 2023 så kan du fortfarande fortsätta flyga med den utan att behöva liksom efterklassificera den. Men till ännu lite hårdare begränsningar då.
Mm. Och kanske bara de här enklaste, lättaste varianterna.
Ja, precis. För det finns ju, det har vi pratat om klassificeringen på själva drönaren. Sen finns det tre olika klasser av körkort också.
Ja, och det varierar ju från dig som så här enkel hobbymänniska till du som ska flyga något superavancerat. Där ingen ser drönaren och hej och hur stora tunga saker till videoproduktioner och så vidare.
Och det här tycker jag är väldigt förvirrande. Men i princip så A1, eller det är tre klasser, A1, A2, A3. Där du tar A1 / A3, det är samma prov. Medan A2 då krävs det, det är för att man ska få flyga närmare människor.
Ja, och sen finns det öppen och specifik och så vidare. Precis. Klasser.
Ja, om du vill precis tänja på gränserna ännu mer än vad det har varit förut då. Man vill ha mer än maxhöjden 120 meter.
Mm.
Eller man vill ha specialtillstånd att flyga över folkmassor och så vidare. Då måste man skicka in manuella ansökningar så att säga.
Precis.
Plus då de här körkorten.
Jajamän, man måste registrera sin flygrutt och sådana grejer i sådana fall. Och så finns det ju då, för att göra allting jätteförvirrat, en massa olika kartor och regler över luftrummen som man ska förhålla sig till hela tiden.
Mm.
Jag har ju det, du med, inbyggt i DJI-appen när man ska flyga, så säger den ju vad som gäller för det här området. Men jag får ju inte lita på det. Jag måste också dubbelkolla det med liksom svenska kartor. Men för det som jag har tänkt mig använda den här till så är det nog egentligen inga större konstigheter. Så länge jag har märkt den ordentligt. Och jag har för säkerhets skull börjat plöja igenom de här utbildningsmaterialet som finns för körkorten. Inte vet jag, kanske är det på skoj intressant att ta ett körkort i alla fall. Men du måste ju faktiskt ta ett körkort. Så det här ska bli spännande att se hur svårt det där teoriprovet är.
Ja, vi får väl se. Jag tror att har man kört drönare i något år så har man brytt sig om gällande regler. Då har man egentligen lärt sig det som man behöver kunna för körkortet, mer eller mindre.
Ja, det är alltså ett sånt där enklare körkort, ja. Säkert. Ja. För de där mer avancerade verkar det ju kräva jättemycket saker. Man ska ha massa rutiner och procedurer och
precis. Det är inte riktigt körkort du tar, utan det är mer licenser du köper eller tar.
För jag planerar ju ingen flygrutt. Nej. På förhand eller något sånt. Jag vill ju bara så här snurra runt familjen på en strand eller något. Du vet. Ja. Det är skillnad.
Ja. Nej, men så jag tror också att de här grundläggande körkorten kommer vara ganska enkla att ta. Tror jag.
Du får ju återkomma när du har lyckats ta det. Du ska ju tänka på det som ett riktigt körkort och ha med dig överallt. Och kunna flasha folk och kolla, jag drönar körkort.
På sätt och vis tycker jag det kommer kännas lite skönare. För att man har alltid känt, jag har aldrig råkat ut för det, men det känns som att det skulle kunna komma fram någon. Och bara, varför kör du här? Har du rätt till det? Bla, bla, bla. Har man då dokumentation som stödjer det? Säger ja, det får jag. Baserat på de här reglerna och de här grejerna. Jag har kollat upp på de här kartorna. Bla, bla, bla.
Mm.
Så känns det ju lite lättare att faktiskt ge sig ut att flyga.
Mm.
Jag är lite konflikträdd så. Rädd att folk ska klaga på mig.
Ja. Nej, jag tycker att i grunden är det jättebra att det blir lika regler överallt. Och att det finns regler är ju uppenbart att det behövs också, med tanke på att vi ändå har hört och sett om folk som har stått och flugit in i flygplan och varit i vägen för helikoptrar. Du vet, sådana här. Det verkar ju bara jättedumt. Jag skulle nog aldrig komma på tanken ens att flyga en drönare i vägen för sådana saker. Men jag kan också förstå lockelsen i att fånga sånt fotomaterial.
Ja.
Ett ramverk att förhålla sig till är nog bara sunt att de får på plats. Och det bästa vore ju om det kunde bli samma överallt, så att jag kan ta med mig min lilla semesterdrönare var som helst utan att behöva fundera för mycket. Nu kan jag åtminstone resa inom EU och ändå förhålla mig till samma saker. Men ska jag då åka utomlands längre bort så får man ju läsa på igen då.
Ja. Det kommer fortfarande finnas lokala regler per medlemsstat i EU. Mm-hmm. Så man får kolla upp lite grann i alla fall innan man ger sig ut. Men i princip så ska de ju vara mer eller mindre identiska.
Men det kan väl inte handla om att jag helt plötsligt inte får flyga överhuvudtaget. Det måste väl vara olika så här, meter bara.
Jo, eller? Men till exempel som du sa det här med kartorna, så gäller ju inte svenska kartor i Norge. Då får man ju kolla med norska kartor.
Ja.
Men... Och de kanske har andra regler för var man får flyga och hur man får flyga.
Såklart.
Mm. I princip, om man ska liksom sammanfatta ändringarna, och det är förutom då att man måste ta det här kortet
Registrera sig som operatör och eventuellt ta körkort. Det är två olika saker.
Men ska du förklara lite skillnaden då?
Operatören är ju den som ansvarar för själva farkosten på något sätt. Men sen är det den som kör den som är en fjärrpilot. Så i teorin skulle till exempel ett företag kunna vara operatör och äga ett antal drönare som anställda sen kör som fjärrpiloter.
Ja.
Eller till exempel en kommun eller polisen kan ha drönare som sen olika personer som är anställda får flyga som fjärrpiloter. Så att den som liksom äger själva drönaren ska registrera sig som operatör oavsett om hen själv har tänkt flyga eller inte. Och sen kan det behövas ett körkort för att vara fjärrpiloten, alltså den som står med handkontrollen och styr.
Ja, och det är ju operatören som är ytterst ansvarig.
Ja.
Att se till att den som kör drönaren har ett
relevanta tillstånd.
Ja, precis. Det skulle ju också kunna vara en familj till exempel där jag då står som operatör och våran son skulle till exempel kunna flyga då. Men han måste fylla 16 först, tror jag.
Men han får flyga min, men inte din.
Mm, precis.
Ja. Jo, nej men visst. Man kan väl, det kostade 50 kronor att bli operatör för det här första året, och sen sa du att 50 kronor per år sedan igen i registerhållningsavgift, men det kan säkert ändras. Hur som helst är det så just nu.
Och jag tror, om inte jag läste fel igår, så ska väl körkortsteoriprovet kosta 130 eller något sånt där. Så det är inte så här astronomiska summor.
Måste man göra det varje år också, eller har man?
Nej, det har man,
ja,
tror jag, som ett körkort.
Ja, cool. Om man säljer sin drönare så måste man ta bort alla operatörsidan ifrån den. Och sen måste, om man inte vill flyga med drönare, kan man också avregistrera sig. För man av någon anledning inte vill finnas med i registret längre. Nej, men det känns som sagt mestadels positivt. Och jag kommer ju kunna flyga 2021 i alla fall. Numera, när jag är registrerad och allt. Fick ett jättelångt konstigt nummer, jag får klistra på drönaren någonstans.
Vad skulle säga var förut i alla fall, att skillnaden från innan, mer än att du behöver ta pilotkortet då, registrera dig som operatör, är också att du inte längre kan flyga lika nära bebyggelse och personer. Det är väl egentligen det som begränsas om man jämför med tidigare regler. För det fanns inga sådana regler förut.
Mm.
I princip fick du inte flyga över folkmassor.
Men fast folkmassan är ju definierad som att typ folk inte kan röra sig fritt. Det skulle ju typ vara folk packade framför en konsert eller någonting. Det är ju inte så här. Folkmassan är ju inte typ 10 pers på torget till exempel.
Nej. Men ett tydligt exempel, om jag till exempel, jag har väl vid några tillfällen demonstrerat min drönare hemma hos vänner och bekanta, kanske på deras tomter. Det skulle jag ju från och med nu då inte få göra längre, utan jag måste vara 150 meter från bebyggelse och industriområden och rekreationsområden.
Ja, men jag får göra det.
Ja.
Med den lilla drönaren. Och man får flyga så länge folk är med på att de liksom medverkar i flygningen och förstår vad riskerna innebär. Men just min alltså. Så det handlar ju bara om så här, om man så här frågat folk runt omkring sig så att inte någon känner sig övervakad eller så. Det ska ju handla om sånt också när den är utrustad med kamera. Mm. Ja, men drönaråret 2021 ska nog få lite mer flygtid än förra året som fick dimma eller vad det var. Annars känns det inte helt relevant att ha köpt den grejen för ändå ett gäng tusen lappar.
Mm. Det är lurigt att få till tiden, och det får vi ju läsa här också i studiematerialet, att man ska ju inte vara stressad, man ska vara lugn och utvilad.
Inte alkoholpåverkad, nolltolerans för alkoholare och droger och medicin som kan påverka.
Och jag skulle säga, det är inte så ofta vi är det, kanske inte just det här alkohol och droger, men du vet, det är barn som skriker och springer runt och man får liksom inte köra i lugn och ro. Det är väl mycket därför jag inte har flugit så mycket i år. Men
din är ju också mycket mer komplicerad att komma igång med.
Nej, jag tycker inte det. Ska vi prata om något annat? Stadia. Tänkte att vi kunde prata lite om.
Google.
Mm.
Mm-hmm. Ja.
Det var ju drygt ett år sedan nu som jag lite nyfiket beställde ett sånt här kit med en Chromecast Ultra och en handkontroll. I någon form av kampanj de hade då innan starten. Där man skulle få då det här premiumkontot gratis i x antal månader. Sen som mycket annat så blev det där liggande lite grann på en hylla. Och det här året då man har på sig att aktivera de här provmånaderna höll på att ta slut. Så att jag pluggade in den där och kopplade upp mig och började jag prova lite igen. Och det funkade ju faktiskt över förväntan bra, måste jag säga. Även om de har haft det här året på sig att lösa alla problem, för de fick ju ganska mycket skit i början. Men det gick så pass långt att när jag var i stugan här över jul så började jag, jag var lite sugen på, eller jag satt och läste om Cyberpunk 2077 som ju släpptes här i december, va?
Det där spelet som har varit någon sorts evig skämt grej om det faktiskt kommer lanseras någonsin, för det har blivit uppskjutet hit och dit.
Så att då, det har ju också haft en lite skakig release här. Den har ju dragits tillbaka på PS, PlayStation Store.
Yep.
Och ja, det är väl egentligen bara PC som har funkat hyfsat, som jag har förstått det. Men då läste man där att ja, men det var rätt många som gick med då på Google. Så hade man en liten kampanj då innan spelet släpptes. Om man köpte spelet så fick man då en handkontroll och en Chromecast på köpet. Och det var tydligen rätt så många som hade tagit det här erbjudandet. Så pass många att de fick stänga den här kampanjen i förtid. Och då började jag fundera, men jag har ju en sån här liggandes. Jag kanske skulle prova där då. För jag var i stugan. Där har jag ju ingen PlayStation, jag har ingen PC. Så jag tänkte, det kan ju vara lite kul att prova. Så har jag ju det, så att jag kan liksom, har jag ett spel i alla fall som jag kan flytta med mig.
Och någon oklar anledning har du ju en gigantisk TV också.
Så jag köpte Cyberpunk där på Stadion och det funkar faktiskt riktigt bra, måste jag säga. Det behövdes dra en kabel lite provisoriskt då, så att jag inte körde över wifi, för att det gick inte så bra. Men det kan ha att göra också med att jag inte har så bra wifi där.
Cyberpunk är ju vad jag kan se, jag har inte provat själv, någon sorts GTA-version i cyberpunk-miljö, alltså sån steampunk.
Ja, jag skulle säga det.
Du sa att det är Blade Runner-miljö, skulle du säga. Bara ifall någon har helt missat vad det är för något. Jag är inte jättesugen på att prova. Jag däremot nyligen köpt Bioshock till Nintendo Switch. Jag har spelat det förut, men uppenbarligen så har jag inte... Det tar emot att skaffa någon sorts spel-PC. Och spela på en Mac tar också emot av många anledningar. Så att Nintendo Switch är nu mitt preferred weapon of choice.
Mm. Jo, men det är ju ett ganska trevligt spel. Eller den serien.
Ja, men alltså, jag vill minnas att jag tyckte de var helt lagom jobbiga med att springa runt och skjuta fiender för min del. Jag klarar inte av så här CS och sånt. Man måste vara på hugget hela tiden. Det är för stressigt. Jag har också... fått problem med min Joy-Con. Han vill prata om det förra gången. Nej, den har börjat vandra åt vänster. Där, va? Så att nu har du ju beställt hem ett reparationskit som vi ska försöka laga den. Får se hur det går.
Ja, det har vi inte gjort än.
Nej.
Nej, precis. Den har börjat vandra och det är tydligen ett ganska vanligt förekommande fel.
Ja. Det är jättestörigt i Animal Crossing när den bara går åt vänster hela tiden. Inte lika jobbigt i Ring Fit tydligen.
Nej. Vi... Vi har ju köpt din Switch begagnad en gång i tiden. Mm-hmm. Så vi har ju liksom inget kvitto eller någon garanti eller sådär.
Ja, men den är också gammal.
Ja, den är gammal. Så vi tänkte så här. Sen, men jag har hört att man skulle kunna i teorin kontakta Bergsala och fråga om de kan fixa det. Så frågan är om vi orkar göra det först eller om vi ska bara laga den.
Vi ska laga den.
Nu när vi har kittet.
Alltså det här är ju vår nya grej, Magnus. Du lagade vår TV, nu ska vi laga vår Nintendo. Vi har blivit de där som lagar sina grejer.
Ja, okej då.
Vi har ju till och med en bråkig liten bilbarnstol vi ska skruva i så här nu. En liten snäppknapp i den, som en sån klickknapp som inte beter sig som den ska när man ska sätta fast stolen.
Nej, precis.
Men.
Störigt.
Ja, det är störigt. Mm. Men jag tycker det är än mer störigt att man inte liksom kan lämna in sånt här någonstans. Nu har ju mera miljökaos och konsumtionsproblematik man får upp ögonen för, ju störigare blir det väl ändå att man absolut inte kan göra just någonting med grejer. Så att
det är... Nej, men så är det. Och för folk har ju blivit... Eller man förutsätter att om någonting slutar funka, då kastar man det bara.
Ja.
Går och köper nytt. Man ser det nog, tror jag, rätt ofta som ett tillfälle att skaffa någonting.
Men då är det ju störigt om det är någonting pyttelitet som har gått sönder.
Jag minns hur det var när jag var liten. Vi hade en liten... En satt en gubbe i en källare i något hyreshus. Och det var från golv till tak fyllt med kretskort och komponenter och gamla tv-apparater och videoapparater och allt möjligt. Och han rökte som jag vet inte vad. Så man gick in där, jag hade med mig liksom ett moderkort en gång. Jag bara, hej, det här fungerar inte. Och han bara, ska vi titta? Så satt han och mätte upp resistorer och kondensatorer och liksom höll på att laga eller sånt där. Det tycker jag ändå, det var väl häftigt. Men det finns väl knappt några sådana kvar nu för tiden, jag vet inte.
Tveksamt. Och framförallt är det ju fruktansvärt svårt att liksom transportera sin gigantiska tv någonstans för att få den fixad. Så att få våran tv fixad, det hade ju inte funkat prismässigt på något annat sätt än att du gjorde det själv.
Nej, det är väl lite så. Jag satt ju och googlade rätt mycket och försökte hitta någon här i Stockholmsområdet som gjorde mindre reparationer. Men ja, det finns stora företag, men då kostar det ju otroligt mycket istället.
Ja. Ovärt liksom för våran gamla tv. Ja. Och ovärt för min lilla Switch. Då är det kanske snabbt värt att istället bara köpa en ny Joy-Con.
Ja.
För det kan man ju göra.
Det kan man också göra. Men de i sig är ju skitdyra.
I alla fall om man fastnade för en färgkombo som jag gjorde. Ja. Vi har ju Nintendo eller Super Mario röda Joy-Cons till den här som vi köpte till mig. Och nu har jag stirrat mig lite blind på, vad var det för några dagar? Det var inte, jo, Animal Crossing hade en fin färgkombo. Mm. Så var den där Splatoon 2-kombon.
Splatoon tror jag det var, du fastnade för till slut.
Splatoon är fin. Mm. Jag älskar också Splatoon. Det är ju ett perfekt skjutspel där man inte skjuter folk överhuvudtaget utan bara sprutar fullt med färg. Jag älskar Splatoon. Jag hade väldigt roligt med första Splatoon. Jag har inte spelat Splatoon 2 ännu. Ska jag göra det någon gång?
Gött. Men ja, det var väl det om Stadia i alla fall. Jag kan ju bara fylla i där också att man kan ju köra som jag då med den här handkontrollen på en Chromecast. Man kan också koppla handkontrollen till exempel en telefon. Yeah. Och använda den som källa.
Yeah.
Om man har en Android. Man kan också köra med en vanlig PC. Då loggar du bara in i Chrome.
Men du Magnus, nu har du ju Stadia. Mm. Du har en Wii, eller när jag menar en Switch Lite. Du har en PC och du har väldigt mycket grejer att spela på. Spelar du på något av det egentligen?
Ja, men jag har nog bestämt mig för att nu är det lite PC som gäller.
Du har ju förresten till och med någon sorts VR-headset.
Ja.
Herregud Magnus, hur ska du hinna allt där?
Ja, nej men jag tror att vi kan prata lite om VR-headset förresten. Det hela började ju med en PS5 kan man säga. Jag bokade ju en i somras här och tänkte kanske inte just då att jag skulle ha en. Men sen hade det växt det där lite på mig och jag blev lite sugen. Och sen så kom ju den här releasen och typ ingen fick den.
Jo, de som bokade i april året innan typ.
Ja, ungefär så. Så att jag fick ju såklart ingen och min står just nu som listad i typ i maj. Det är ganska långt kvar.
Men det är en gigantisk leverans på väg till Europa nu.
Är det så?
Mm-hmm. Ja. Vi får se hur det
går. Jag kanske måste gå och beställa nu. Men det var väl i alla fall så att jag tänkte, nej men vad fan, jag har ju min PC. Vad ska jag ha PS5-man till egentligen? Jag var länge sedan jag spelade någonting på PS4 nu. Eftersom den liksom grafikmässigt är rätt mycket sämre än min PC byggde förra året. Och då blev det ju lite en snackis kring Oculus släppte sin Quest 2. Som har ju en väldigt trevlig uppdateringsfrekvens och lite bredare. Sån här, nu kan jag inte alla VR-termer här, men man ser lite mer helt enkelt.
Synfältet
är bredare. Dessutom kan man antingen köra en standalone med batterier och den inbyggda liksom grafik. Det är väl någon mobilprocessor, hej och hå. Man kan köpa appar och spel direkt ner i den så att säga. Eller så kan du antingen trådlöst eller med kabel koppla den till en PC och köra dina Steam VR-spel. För 3 och 6 tror jag så får du det här headsetet. Jag så här, ja, nu börjar det likna någonting. Innan man tittar på den här Viven som man kanske var sugen på för ett par år sedan, då skulle man kostar den 10 000 nästan, 8 000. Då skulle du dessutom skruva upp så här ljusfyra då i hörnet på rummet. Och det skulle vara ganska många meter för att det skulle funka.
Japp. Yep. Vi hade i studion på mitt gamla jobb.
Ja.
Det var ett stort rum för att det skulle funka bra.
Mm. Mitt gamla jobb också för övrigt.
Jaha.
Ja. Så att det här kändes otroligt mycket smidigare. Jag kan på en väldigt liten yta köra. Det finns inga fyrar utan all tracking sker via visiret. Och kameror ner till de här handenheterna.
Men jäklar vad mycket du ska spela nu för de där pengarna för att det ska kännas värt det.
Men jag tänker det, om jag struntar i PS5-man så har jag ändå sparat 2 500. Hehe. Ish.
Mm-hmm. Det låter bra, Magnus. Du, kul att vi har VR här hemma. Vi får väl prova med barnen någon gång. Okej, i alla fall den lite större barnet. Det minsta barnet kanske blir för mardrömmar för livet.
Jag vet inte. De säger själva från 13 år, så det är ju ett tag kvar egentligen.
Japp.
Det är därför jag liksom inte har... Det här har inte varit en familjeangelägenhet, utan det har jag köpt för min egen räkning. Första hand. Sen kanske du är sugen på att prova, det vet jag inte.
Jag mår mest illa. Mm. Jag tycker det har varit för dåligt. Dels får jag ont i huvudet av att det är suddigt och dånt. Jag har svårt för det där. Mm. Men det är klart att jag ska prova och se hur mycket bättre det har blivit än de där tidigare prototyperna jag har provat.
Jag kommer första gången jag testade någonsin. Det var ju faktiskt du som hade lånat ett headset, eller ett visir, och kopplat in till en MacBook Pro 13 tummare.
Ja, det var ju för att...
Helt utan
var...
grafikprestanda.
Var det Oculus?
Ja, jag minns inte.
Det var någon av dem som sa att nu har vi stöd för Mac. Då var jag tvungen att testa. Det var ju fruktansvärt.
Men ja, det laggade ju så mycket att jag blev åksjuk på typ 5 sekunder.
Och då lånade det där headsetet av Sveklockers, för de hade det och testade på Gaming Rigger som klarade det där betydligt bättre såklart. Men ja, nej, det var bara ett experiment för att de hade stöd för Mac. Mm. Man ska nog ha en Mac Pro för 700 000 eller något för att det ska funka bra.
Nej, men sen egentligen, man ska se anledningen här, så jag har ju det här nya Half-Life-spelet rätt mycket också med varför jag ville ha det här. Jag har ju väldigt länge väntat på ett nytt Half-Life-spel, och då kom det ju det här Alyx för ett år sedan typ. Och det är ju VR only. Så att det är det jag ska spela.
Har du köpt det då?
Mm.
Nej, men du har en spelbacklog som heter Duga. Det är roligt. Om du kommer igenom den någon gång. Jag känner fler som har enorma spelbacklogs.
Ja, vilket år som helst.
Mm. Jag har slutat samla på mig allt för mycket. Men jag fastnar för typ ett i taget ungefär. Förut var det Stardew Valley, nu är det istället Animal Crossing, och så nu jag rullar på lite sådär.
Ja.
Just det, jag köpte ju julklapp till mig och min son Mario Kart Live också. Det har jag spelat en hel del. Det är också roligt.
Ja, det var faktiskt bättre än väntat. Vi läste ju in en hel del negativa reviews innan.
Du gjorde. Jag höll mitt sinne öppet. Ja.
Men det har väl funkat rätt bra ändå?
Ja, gud ja.
Kan du förklara lite vad det går ut på?
Det är ett AR-spel istället. Augmented reality. Man ställer ut gates, alltså typ en pappgrind på golvet, 4 stycken. De måste vara vända på ett visst sätt så att kameran i din lilla kart känner igen dem. Så ställer man ner en fysisk liten radiostyrd Mario-bil på golvet med kamera. Och så ser man i switchen vad kameran ser. Och switchen lägger sedan till då alla såna här power-ups och sånt. Mm. Och skapar en digital bana med monster, eller inte monster, mot tävlande.
Motståndare.
Ja. Så kan man då rita upp, mappa upp sin bana med de här 4 pappgrejerna. Man kan också använda allt möjligt annat för att bygga och begränsa sina banor och hitta på olika... Alltså, det behöver inte bara vara en rund ring till exempel. Och sen så kör man till race och så försöker man ta en massa power-ups, så försöker man köra ifrån sina motståndare. Har man flera karts så kan man ju vara 2 stycken som kör varsin kart. Luigi finns ju också, jag har ju Mario till exempel. Så i teorin skulle man ju kunna ha varsin switch och varsin sån och racea mot både riktiga motståndare och digitala sån. Nej, men och det funkar verkligen över förväntan. Det tar ju lite tid då. Ställa ut, bygga den där banan och mappa upp den och så vidare. Men när man väl har en bana på plats, då är det riktigt roligt att köra de här. Det finns lite olika kupper, precis som i vanliga Mario Kart, med olika liksom, musik och banor och undervattensvärldar och så vidare. Det är jätteroligt. Och vi har en ganska bra lägenhet för ändamålet. Man kan köra runt här mellan våran köksö och hallen. Och, jag vet inte. Det var skoj, helt enkelt.
Mm. Nej, det verkar, eller jag har provat några gånger och det var väldigt kul faktiskt. Det som är lite... Det är ju, om man råkar krocka med en sån här gate så att den flyttar på sig, då blir det lite strul.
De rekommenderar att man ställer vikter på dem så att de inte flyttar sig så lätt. Okay.
För då kan det vara så att hela banan blir defekt på något sätt.
Och ja, man måste ju ställa tillbaka.
Ja, så det är så pausas till och med.
Sen får man inte liksom missa något. Man måste köra igenom alla 4 för att klara ett varv. Liksom. Annars blir det ju tokigt. Precis som i vanliga Mario Kart får man ju hålla sig på banan. Nej, men jag vet inte. Jag tyckte det verkligen var roligt. Sen är det ju lite sådär platskrävande och liksom, man kanske inte har de där grejerna stående fram hela tiden. Och så, men man har en bra batteritid i den där grejen också.
Annars så var det inte så mycket tekniska julklappar i år, va?
Nej, det var inte så mycket julklappar alls. Det var ju liksom...
Barnen fick en kamera. En sån här vattentålig, lite stötsäker. Jag tänkte, det kanske är bra.
En gammal klassisk kompakt kamera helt enkelt. Alltså fast den är vattentålig.
För jag tänker att om en 4-åring ska ha en kamera som man får springa runt med själv, då är det nog bra om den klarar en stöt eller 2.
Ja. Och undervattensgrejen har vi testat. Det gick bra. Det var kul.
Ja.
Men den tar fruktansvärt dåliga bilder på ett sätt. Men det gör väl ingenting. Nej. Det var inte syftet riktigt.
Nej.
Eller förlåt. Fruktansvärda bilder. Jag jämför ju med din superlyxiga, spegellösa, fullformatskamera håller jag på att säga. Men det,
Eller våra superdyra telefoner som har...
Ja.
Nu för tiden tydligen rätt så bra kameror.
Ja, det har de verkligen.
Om man jämför.
Hur som har vi? Nej, inte så mycket tekniska julklappar.
Nej.
Men det var inte så mycket julklappar överhuvudtaget. Nej. Den här julen bestod ju mest av att sitta hemma, titta på julgranen och äta julmat. Det har fortfarande julskinka.
Ja.
Så är det, ibland. 2020 var ju speciellt. 2021 är också speciellt.
Ja.
Men du, när ska vi podda nästa gång? Snart va?
Ja, men det får väl bli nästa vecka.
Tror du vi vågar det?
Nej, vi provar. Jag har några punkter kvar här som jag tänker att jag inte tar nu.
Nästa vecka är det ju, drar ju CS igång, digitalt. Då händer det väl, CS är inte så mycket konkreta prylar kanske, men mycket lullull och nya tv-apparater och Samsung kommer med någon ny telefon och lite sånt där. Så det är väl det som händer. Mobile World Congress, som var lite av min favoritgrej förr i världen, det brukade vara i februari i Barcelona. Det har de flyttat fram till juni för någon sorts förhoppning om att kunna genomföra det på riktigt, tror jag. Men vi får väl se hur det går med den där vaccinationen, om det blir något. Helt enkelt.
Ja.
Ja. Teknikåret är igång.
Ja. Får tacka för den här gången.
Jajamän!
Ska vi köra den här repan, du vet, med följ oss på Instagram.
Jo, men det har vi inte gjort på jättelänge.
Nej.
Nej.
Så följ oss på Instagram. Vad heter vi? Teknikpäronpodden.
Ja. Där är vi inte så flitiga, men vi kan bli.
Ja, det tycker jag. Och sen har vi ju en e-postadress som är teknikbaron@gmail.com.
Mm.
Eller?
Någon har mejlat dit någon gång. Du kollar den.
Ja, jag har koll. Så att,
du har inte koll på vad det är för post tydligen. Men...
Ja,
hur som helst, det här får ju vara första avsnittet i säsong 3. Det får det bli.
Är det säsong 3 det här?
Ja.
Mm, okay.
Och så lämnar vi säsong 2 som var väldigt konstig bakom oss.
Ja.
Ja. Kanske kan vi skapa några förbättringar rent jingelmässigt också, vem vet. Förlåt, jag menar inte förbättring som att den förra var dålig, men man kanske vill spicea upp den på något sätt. I don't know.
Mm.
Jag önskade mig ett jultema förra säsong eller avsnittet, men vi hann inte.
Nej.
Vem ska klippa det här?
Du.
Vi hörs då. Hej då!
Vi heter Teknikpäronpodden på Instagram. Har du tips eller önskemål på samtalsämnen eller bara vill fråga något? Tveka inte att skicka DM eller mejla oss på teknikpäron@gmail.com.